Och vi alla har en mor. Även om din mor, precis som min mor, har gått till himlen redan, så har vi fortfarande en mamma. Och om det är så att någon är en mamma, så betyder det att det finns ett barn eller flera, och det finns en pappa. Nu, när Jesus kom till världen, så han kom hit för att visa oss vem fader är. Människorna hade på något sätt tappat liksom författningen. De visste inte mera, om man pratar om hela mänskligheten. Vem är Gud? Och före Jesus, så jag tror att det finns inte många som kunde säga min far, min pappa i himlen. Jesus kom att visa för oss att vi har pappa, himmelske pappa, efter det att vi har gett vårt liv åt Jesus Kristus. Men det är någonting spännande när vi läser för Galaterbrevet. Precis som här på jorden, så det kan inte finnas ett barn utan pappa, och det kan inte finnas ett barn utan mamma. Så också när vi talar om andliga saker och ting, så behövs också båda två. Och förstås, vi säger om andliga föräldrar, vi kallar som andliga föräldrar sådana människorna kanske som har berättat oss vem Jesus är. Som har hjälpt oss att komma till Guds barn, bli Guds barn, komma till Gudfader. Men sen efter det får vi himmelske pappa där. Men sen, nu läser jag från Galaterbrevet kapitel 4. Från vers 21. Säg mig ni som vill stå under lagen. Lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner. En med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja. Men fria hustrus son däremot i kraft av ett löfte. Och vi vet vem kom i kraft av en löfte, och vem var dem som en människa hade gjort. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Vi har nu lyssnat undervisning om gamla och nya förbundet här. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinaiberg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Tänk, den himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Det står skrivet: gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, lika som Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder och systrar, är vi barn till slavinnan? Är vi inte barn till slavinnan, utan den fria hustrun. Och sen fortsätter en vers från femte kapitel. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Han har gjort oss fria från lagens slaveri. Men tänk, alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun. Den himmelska Jerusalem, som ska komma en gång ner hit, är vår mamma. Vi har himmelska pappa. Men vi har också mamma, himmelsk mamma. Och den där himmelska staden, så som jag förstår den, är Guds rike som kommer ner och blir kvar här sen en dag. Men nu har Guds rike i Jesus Kristus, därför att han själv är Guds rike, har landat i oss i hela sin fullhet i den helige ande. Och Gud har tänkt att vi som är hans barn, som han har fött hit, låtit komma hit via evangeliet och den helige ande, att vi ska gå vidare och låta den där Guds rike komma och bli synligt här på jorden. Nå, hur händer det och när händer det? Är det så att vi ska fara till exempel till Indien, där våra kära bröder har kommit hit, och sen proklamera evangeliet där? Ja, det är bra om vi gör det, om det kommer den stunden att vi får göra det. Eller är det så att vi får liksom vara representant för vår pappa, himmelske pappa, och för vår himmelska mamma, bara när vi är i någon speciellt andlig tillfälle? Nej, utan Jesus har sagt och lovat att han är liksom vår herde och vi är hans får. Och vi ska vandra efter hans spår. Han sa till lärjungarna efter påsken att mig har givit all makt på himmelen och på jorden. Gå därför. Han sa inte stanna därför i Jerusalem och försök ropa högt där var nu. Utan han sa gå, vandra med mig. Steg för steg, varje dag. Och nu, när vi, Guds barn, är hans kropp, församling, hans församling, hans troende, vi är hans kropp, hans huvud är där. Så vill han vägleda hans församling, varenda en skilda medlem i församling, dag för dag, efter honom, vart vi är en far. Det är just detsamma var du är, vad du gör. Jesus är med dig. Och egentligen det är så att vi tar inte Jesus dit vi går, utan Jesus tar oss dit var vi finns. Är det inte så? När han vägleder oss. Och jag tänkte nu läsa, jag försökte få ihop, jag försökte ihop någonting med mera mordagslig tal nu, men det gick inte. Hela tiden gick mina tankar till en ganska spännande person, nämligen till Saul. Och vi läser från första Samuelboken 8, nej från 9, från första Samuelbok 9. Och jag läser nu här nästan hela kapitel, men jag stannar alltid då. Nämligen, om jag frågar dig att på vilket sätt upplevde du Guds vägledning senaste torsdagen? Vad ska du svara? Upplevde du någonting sådär speciellt på ett speciellt sätt? Du behöver inte svara här, men fundera på saken. Eller senaste måndag? Och sen följande fråga, om du inte upplevde någonting speciellt, så var det nu att säga att du inte gick i Jesu fotspår. Jesus sa att om någon kommer till honom, så han ska aldrig lämna den där människan. Så det betyder att vart en du har varit under den senaste veckan, veckan före och veckan före, och vad en har hänt i ditt liv, så han har väglett dig till den situationen. Och kanske du inte själv alls förstår varför. Och kanske du kommer aldrig att få säga varför just dit, men Gud vet. Och han har i ditt liv en mycket viss plan. Och han har behövt att du gick just den där kurvan, just den runden, mötte just de människor. Kanske du pratade med någon människa. Kanske du kommit i kontakt med någon och du vet inte alls att det orden som du du pratade med honom, kanske utan att veta själv, Gud har gett en mycket viktig idé till den här människan. Och vad du än gör, vilket arbete du än gör, så du är där, du jobbar för Gud. Vi jobbar inte för den här världen. Vi jobbar, vi lever i den världen. Men vi gör vårt arbete för Gud. Och inte noga med det, utan vi också arbetar istället för Jesus, var vi än jobbar och vad vi än gör. Därför att hans uppståndelse kropp är nu där, uppe i himlen. Och han behöver konkreta kropp här i jorden. Därför att vi jobbar bland konkreta människor. Precis som Jesus måste komma till jorden och bli en konkret människa för att andra människor kunde lära känna honom. Så att vi jobbar för, även om jag jobbar för Sibbo kommunen, så jobbar jag för Gud. Men även är det jag som finns i den här gestalten i klassrum, så på sätt och vis jag är där istället av Jesus. Men Saul. I Benjamin levde en man som hette Kish. Son till Abiel, son till Seror, son till Bekorat, son till Afia, son till en Benjaminit. Han var en mäktig man. Han hade en son som hette Saul, en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folket. Jag älskar dessa liksom släkttavlor i Bibeln. Kish, Abiel, Seror, Bekorat, Afia, en Benjamin. Tänk, vi ändå hör alla till samma familj, till samma släkt. Nu är mors dag och vi har vår himmelske mamma, Jerusalem, himmelske Jerusalem som kommer hit till världen. Men sen vi hade Eva, första mamman i hela världen. Och det är inte bara liksom någonting poetiskt om jag säger att vi är alla Evas döttrar och söner här. Är det inte så? Han är första kvinnan och han är första mamma. Och från henne och från Adam behövdes lite där nog. Men att de har kommit alla, vi alla hör tillsammans. Och redan före det förstås så har vi varit Guds tankar i hans hjärta, varenda en av oss. Före det fanns ingenting här på jorden i universum, så var vi där. Så att när vi talar om alla dessa, pratar om dessa namn och människor, så det hör till vår familj. Men Saulus var mycket fint, han var huvudet högre än all folket. En gång hade åsninnorna sprungit bort från Sauls fader Kis. Då sade Kis till sin son Saul: tag med dig en av tjänarna och gå och leta efter åsninnorna. Då vandrade han genom Efraims bergsbygd och därefter genom Salisalandet, men det fann dem inte. Det gick genom Salimslandet, men där var det inte. Sedan tog han vägen genom Benjamins land, men inte heller där fann de dem. När det sedan hade kommit i Sufs land, sade Saul till tjänaren som han hade med sig: kom, låt oss gå hem igen. Min far kan annars bli orolig för vår skull istället för att tänka på åsninnorna. Fundera nu. Vad gjorde Saul när pappa sa att det finns åsninnorna som har sprungit iväg? Saul sa inte att det är din business. Ta hand om dem, det är dina åsnor. Nej, det gjorde han inte. Utan han sa: ja far, jag går. Ja, han lydde sin pappa. Sen han lyssnade vad pappa sa. Han sa inte sen åt pappa att: ja, men vet du, jag vet så bra, jag är så kunniga far Alena. Nej, men när pappa sa att ta med dig en av tjänarna, så gjorde han det. Och vad tror du, hurdan tjänare tog Saul? tog han någon som aldrig gjorde gott sitt arbete, som var mycket lat och som inte kunde lita på? Nej. Jag tror att Saul funderade att jaha, nu ska jag fara och dessa är min pappas egendom jag går efter. Att nu vill jag ha bästa möjliga tjänare med mig för att vi ska hitta dessa åsnor som hör till min pappa. Och han utvalde en. Hur visste han hurdan den där mannen var? Därför att han hade följt efter hur de där tjänarna arbetar där. Han hade sett att Här har vi en man som jag kan lita på. Därför att den tiden har jag förstått. Det var inte så liksom. Det var ganska farligt att gå på bergtrakterna, eller hur? Där fanns rövare. Att det var inte någon lätt uppgift. Och lätta vägar. De var två. De vandrade bergsbygderna. Men hittade inte åsnorna. Hittade inte. Men tänk hur man far när man går efter någon bortsprunget djur. Hur ska du välja vägen? Jag vet inte hur de... Men säkert finns där inte några skyltar att de gick ditåt och de gick ditåt och följde. Utan jag tror att de var och sen... De gick först kanske, de såg det där... hur ska man säga? Spåren på jorden och följde efter. Men det där att sen tappade de, där fanns många andra djur och människor. Och sen måste de bara liksom välja vägen spontant. Kanske de lite pratade sinsemellan, att vad säger du? Vägen går dit och dit. Vart vi ska fara? No, låt oss ta den här vägen. Och de gick och inte så där far vi. Utan jag tror att de sprang för att få tag på den. Men sen sa Saul att kom. Inga djur, låt oss gå hem igen min far. Har annars blivit orolig för vår skull istället för att tänka på åsninnorna. Men han svarade honom, den där tjänaren. Se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi ska ta. Då sade Saul till sin tjänare, men om vi går dit, vad ska vi då ta med till mannen? Brödet är ju slut i vår packning och vi har inte heller någon annan gåva att ta med till gudsmannen. Eller har vi det? Det var han som fick uppgiftet. Det var han som var liksom den där husbundets son. Men sen frågar han tjänaren, har vi det? Tjänaren svarade Saul än en gång. Se här, jag har en fjärdedel sigelsilver. Den ska jag ge Guds mannen för att han ska säga oss vilken väg vi ska ta. När jag läser det där så tror jag att Saul kände inte den där Guds mannen. Den där tjänaren kände. Saul kände inte. Förr i tiden i Israel när man gick för att fråga Gud sade man, kom låt oss gå till siaren. Ty den som man nu kallar profet kallade man för siare. Saul sade till sin tjänare, ditt förslag är bra, kom så går vi. Så gick det till staden där gudsmannen fanns. När det gick upp för höjden där staden låg träffade de några flickor som hade gått ut för att hämta vatten. De frågade dem, är siaren här? Ja, alldeles i närheten, svarade de. Men skynda er, för han har kommit till staden idag. Folket firar idag en offerfest på offerhöjden. Om ni går in i staden, träffar ni honom innan han går upp på höjden till måltiden. Folket äter inte förrän han kommer, för han ska välsigna offret. Först därefter började inbjudna äta. Gå därför dit upp, för just nu kan ni träffa honom. Tänk, de for efter djur. Deras problem var, deras uppgift är att fara att hitta pappas djur. Saul tar den där rätta mannen med sig. Mannen som hade visat i sitt liv, i sitt vardagliga livet, att han är en bra människa. En man att lita på. Och de for i vägen. Och när Saul sen sa att jag är trött, låt oss gå hem. Så han var så pass ödmjuk att han lyssnade. Han hade säkert sett i den där mannen någonting att det är värt att lyssna på. Han hade kunnat säga att nej, vi far hem nu. Men han gjorde det inte. Och sen, vad säger det där flickorna? De säger så där: men skynda er, för han har kommit till staden idag. Just idag. Idag, och de hade vandrat där runt om. Han har kommit idag. Och sen gå därför dit upp, för just nu kan ni träffa honom. Det var det liksom inte att en timme, efter en timme eller en idag. Just nu. Den där tidtabellet är så härligt. Så gick det upp till staden, och när det kom in i staden, se då kom Samuel ut mot den på väg upp till offerhöjden. Dagen innan Saul kom hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt: imorgon vid den här tiden ska jag sända till dig en man från Benjamins land, och honom ska du smörja till furste för mitt folk Israel. Han ska rädda mitt folk från filisternas hand, ty jag har sett till mitt folk eftersom deras rop har kommit till mig. Deras rop. Nu var det inte frågan om Sauls pappas djur. Det var frågan i hela den här saken att folket hade ropat någonting, och även om Gudin tyckte om det vad de ville ha, när de ville ha en kung, så beslöt Gud ändå att han ska ge den åt dem. Men att Gud hade talat till Samuel: imorgon ska jag sända någon till dig. Och Gud hade sen kanske skickat änglar som hade liksom sparkat de där åsnarna på väg, så att han fick Saul att gå efter dem. När Samuel fick se Saul sade Herren till honom: se, där är den man som jag talade till dig om. Han ska styra mitt folk. Men Saul gick fram till Samuel i porten och sade: säg mig var siaren bor. Samuel svarade Saul: jag är siaren. Gå före mig upp till offerhöjden, för ni ska äta där med mig idag. Men imorgon ska jag låta dig gå, och jag ska ge dig besked om allt vad du har på hjärtat. Du ska inte bekymra dig för åsninnorna som har varit borta för dig i 3 dagar, för det har kommit till rätta. Vem tillhör allt det härliga som finns i Israel om inte dig och hela din fars hus? Och sen efter en stund Saul svarar. Jag läser den. Jag är ju en benjaminit från en av de minsta stammarna i Israel. Och min släkt är den ringaste bland alla släkter i Benjamins stam. Varför talar du då till mig på det sättet? I det här stadet, i den här stunden i sitt liv, Saul var ännu ödmjuk. Och därför kunde Gud välja honom. Ser ni den där röda trådet där? När vi börjar läsa, åsnorna har sprungit iväg. Och när 3 dagar har gått, så Gud har smort Saul till konung. Och hela den här historien, så i de där sista minuterna under den här historien får Saul veta att han ska bli kung över Israels folk. Och profeten som han, jag vet inte hur bra han kände siarna, han hade ingen aning om, han kommer sista stunden på rätta minuten och går och frågar från den där profeten som han liksom råkar möta där i porten. Den här Saul, han hade vaknat upp på morgonen och tänkt att jaha, en ny dag. Några dagar efteråt han var Israels kung. Vad hade han gjort? Han hade ödmjukt sig under sina föräldrar. Han lydde sin pappa. Och jag vågar säga att han kanske lydde sin mamma också. Han hade föräldrar som han kunde tacka för att de hade uppfostrat honom på det vis som man ska uppfostra ett barn. Lyda sina föräldrar och lyda äldre människor. Han hade liksom följt efter hur tjänarna arbetade för sin pappa. Allt det vad han hade gjort i vardagen. I vardagen. Och redan före den här dagen när det här åsnorna började springa bort. Så allt, varenda en sekund, minut i hans liv var en förberedelse, liksom tid för den där uppgiften. Mitt i vardagen. Om du tänker, samma sak med David. Samma sak med Moses. Abraham, Ester, vem som helst. De levde deras liv, trodde på Gud. Och vandrade dit Gud sa att de ska vandra. Vanliga människor som du och jag. Och vi kan läsa också från Bibeln att tyvärr hade de alla de samma svagheter som vi har. Men Gud är stor. Gud är stor. Han kan använda vem som helst om han vill och när han vill. Och vet du, när du vandrar i din vardag och jag vandrar i min vardag, så vad som helst det händer. Det att åsnorna springer bort, det är inte stort problem. Jag tror att Sauls pappa hade flera djur där. Det var inte den där. Men det kan vara, vi kan ha, och jag vet att vi alla har då stora bekymmer. Stora bekymmer. Men här säger den här profeten, du ska inte bekymra dig för åsninnorna. Det var problemet den där stunden, det var inte stort, men det var problemet. Och för mig och för dig, Gud säger precis på samma sätt, du behöver inte bekymra vad som än har hänt i ditt liv. I vilken omständighet när du än lever. Du har kommit dit fast det är då jättesvårt att se och tro på. Därför att Gud har låtit någonting hända i ditt liv. Men han har vägen genom det. Jesus sa att vi ska låta honom ta. Kasta alla bekymmer på mig. Jag ska ta hand om er. Han sa det. Och det alla, vi kan inte ha någon mått att vilken bekymmer är större, vilken är mindre. Men att alla bekymmer kastar på honom. Och jag tror att det svårigheter som vi möter i våra liv, när Gud får vara med oss och när han sen i mitten av den mörkaste stunder lyckas med din kärlek viska in i vårt hjärta att jag är här. Ingen fara. Så när vi har gått igenom det har det hänt på det viset att vi är mindre och han har blivit större. Och det är rätt sätt att växa. Att jag är så liten, jag orkar inte själv, han har blivit större. Får jag berätta ett litet vittnesbörd från mitt eget liv? Det är inte någonting stort, men ändå det är jättestort. På sätt och vis. Det hände för några år sedan. Här i Sippo fanns ett par, lärarna, Kaleva, Antti och Ritva. Och Antti var på vägen någonstans och de bad mig att följa dem till flygfältet. Det var därför att Ritva ville inte köra ensam bilen dit. Jag sa att jo, jag kommer. Och när jag far hemifrån så tog jag min bibel. Och det var den där första bibeln som jag hade, var den där vigselbibeln, säger man så. En vit, stort, större än det här. Och jag hade bläddrat den och läst mycket. Så jag tar den med. Och jag sa nej, varför ska jag ta den med? Jag tar den med. Och jag tog den med till bilen. Och tänkte hela tiden att det här är inte nu, det här är någonting. Varför gör det på det viset? Sen körde vi till flygfältet och samma sak där. Den fanns där vid min sida. Bibeln är där och jag far no, jag tar den med. Och hela tiden, no, men det här är ingen, varför tar jag en bibel med mig? Och vi sa hej då till Antti och sen for vi hem. Jag skjutsade det där Ritva hem och sen körde jag hem själv. Och jag, när jag steg upp från bilen jag tänkte att no, men, var är min bibel? Jag har lämnat den någonstans. No, jag for till telefonen och ringde till flygfältet in det där vart man lämnar sakerna man har hittat. Och de sa att bra att veta. Jag sa att det står inte någon namn, kanske adress inte, men att om ni hittar så ring mig. Och de lovade ringa och det gick en vecka och jag ringde dit. Inga biblar hade man hämtat dit. Och sen jag glömde hela saken. Och det gick två månader, så fick jag postkort och därför det var från, där fanns det en sånt finnös flygplan hade man ritat dit. Och en kvinna skrev där att ungefär två månader sen hittade jag den här bibeln på flygfältet. Att där fanns några kort mellan och jag tog adressen och skrev att om den bibeln tillhör dig, ring mig. Och jag ringde. Och hon berättade att den dagen när vi var där, hon jobbade där på tax-free-avdelningen där uppe. Och de har egna liksom sanitetsutrymmen, toalettutrymmen där. Och hon sa att hon alltid använder det därför att det är så pass lättare. Annars måste hon ta liksom långa vägar att komma ut och sen gå in igen. Men den dagen, från någon orsak, och hon sa sen att hon vet nog vilken orsak. Hon gick dit nere, dit alla får gå till den toaletten. Och där är såna, hur ska man kalla, skåp. Och där finns en hylla och sen WC-papper under. Och jag hade lämnat min bibel på den där. Och hon brukade gå till den där skåpet. Där fanns ganska många. Och hon är troende. Och hon sa att hon tittade på den där bibeln och öppnade sen så där. Och första saken hon såg var en vers och jag hade understrukit, hur ska man säga, den. Och hon sa att de där orden liksom hoppade på henne. Hon hade bett mycket länge för en problem. Och hon fick svar för den där bibeln, min bibel, där i toaletten på flygfältet. Och jag var bara liksom, jag hade bara gått dit utan att tänka så. Den där bibeln kommer jag ihåg att varför. Men Gud hade påverkat i mig. Därför att han visste att hon behöver få det svar som hon desperat hade ropat efter. Och hon visste inte varför hon ska gå dit till var liksom lämna den platsen dit. Hon ska gå, ta vägen och gå just dit. Så vägleder Gud oss. Så vägleder Gud oss. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och vår väg framåt i den här världen ända tills himlen. Men vår vandring steg för steg går 100% rätt när vi lever i öppet relation med Jesus. Allt annat tar hand om. Det är inte viktigt vad vi gör. Det är inte viktigt var vi jobbar eller var vi är pensionerad. Det är inte viktigt. Det är viktigt. Vem lever sitt liv i oss? Halleluja, Jesus. Herre, vi tackar dig för ditt ord, Herre. Och tackar att det vad du har skrivit hit, Herre, det gäller oss alla. Herre, vi tackar dig att du när vi läser det, våra systrar och bröder som har levt, Herre, många tusen år tidigare än vi. Så vi kan se att de var likadana människor som vi, Herre. Och ändå du kunde använda dem. Och Herre, tack att du liksom vill påminna om oss att det här livet är ditt liv i oss, Herre. Tack och tack att du lär oss att tacka för varje en dag och för varje en sekund. Och Herre, att när vi hör genom ordet och fria den helige ande, vad du, vår pappa, ber av oss att göra. Att vi ska lyda med detsamma. Och att vi ska inte liksom börja titta att det här är bara så litet jag gör. Nej, när vi finns i dig så det är just det vad vi ska göra här på jorden. Och Herre, en dag i himmelen, vi kanske förstår varför vi gjorde det, kanske inte, men det är ingen betydelse. Sen vad vi, får vi se från ansikte till ansikte. Och Herre, hjälp mig att du kunde säga, och jag tror att du kan, därför att det vad vi har gjort rätt, har du gjort rätt så kommer du säga att bra gjort min tjänare. Och det är sant, därför att det är du som har lyckats göra dina verk via oss. Tack Herre. Amen.